Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Jag, Leif Bratt, har idag stämt möte med Monica Larsson, nyutnämnd chef för barn- och utbildningsförvaltningen. Men då undrar ju vi här i Tyresö, vem är Monica Larsson? Och då kan vi väl börja med din bakgrund. Eller du får verbalisera din CV eller någonting i den stilen.
Tack Leif. Jag är född och uppvuxen i Stockholm. Jag har jobbat i Stockholms stad i 24 år. Och någon gång på slutet av 90-talet så fick jag för mig att jag ville lämna Stockholm. Och flytta någon annanstans med min familj. Och det blev Stenungsund. Och i Stenungsund sa vi att vi bor här i 3 år, så får vi se om vi trivs. Det blev 15 år. Jag har jobbat med utbildningsfrågor sedan jag började. Jag har jobbat som arbetsledare och chef sedan 83. Så jag har jobbat många år med ledarskap och utvecklat den sidan hos mig. Utbildningsfrågorna har alltid legat mig varmt om hjärtat. Ända sedan den dagen jag bestämde mig för att någonting ska bli när jag blir stor. Så att förskola och skola är det jag har jobbat med.
Det här med, jag bara lite larvet om Stenungsund, det brukar ju alltid heta så när man kommer till mindre samhälle, för Stenungsund är ju inte jättestort, även om man har en stor industriort så att säga, med en raffinaderi eller någonting sånt. Va?
Petrokemi.
Mm. Man är lite utbildning och speciellt om man är 08.
Ja.
Och det blev 15 år i alla fall.
Det blev 15 år. Stenungsund, som, precis som du sa, har ju ganska stor inflyttning i och med att de har petrokemin. Så att det var en lätt kommun att flytta till när man inte är född och uppvuxen där. Ligger väldigt nära Göteborg, det är bara 4,5 mil. Men självklart, visst blev vi kallade 08. Och ibland i positiv bemärkelse, ibland i negativ bemärkelse. Men Stenungsund är inte större än en stadsdel var i Stockholm när jag lämnade. Så att för mig var det inte så jättestor skillnad inom mitt eget område, yrkesområde.
Kan jag trösta dig med då, jag har bott i Österrike några år och motsvarigheten, alltså epitetet för dem som bor i huvudstaden i Österrike, det är vattenskalle.
Okej.
Okay. Och det är alltså inte det här rent medicinska, man har ju tagit det därifrån, men det är alltså att landsortsborna upplever att vienesarna fortfarande tror att de bor i en huvudstad i ett imperium, alltså för stort huvud på för liten kropp. Så. Det är kanske trevligt att heta 08 en vattenskall i alla fall.
Absolut.
Din titel är ju barn- och utbildningschef. Och då undrar jag, vad innebär det i praktiken? Alltså vad ska du göra? Vad är ditt fögderi? För att du är väl knappast chef för alla barn i Tyresö numera?
Nej, det är väl en fråga om hur man vill formulera det. Men jag är ju ansvarig för alla utbildningsfrågor från 1 år upp till 16 år. Och inom det finns ju även förskolan idag. Så att det är ju mitt fögderi att ta ansvar för att vi har bra ordning och koll på våra förskolor och bra ordning och koll på våra grundskolor. Och mitt uppdrag det är ju att leda och utveckla verksamheten. Se till att vi sköter oss när det gäller myndighetsutövning. Att vi har en kvalitets- och ekonomisk styrning så att vi följer kommunallagen givetvis då. Alltså det kan man väl säga de stora dragen. Att man, sen har jag också ett ansvar att ingå i helheten. Att se till att vi utvecklar kommunen. Så att det är ju inte bara min egen förvaltning utan jag är ju också del av hela kommunen.
Men när du säger kommunallagen, du har väl rätt efter skollagen också?
Självklart, den styr oss också. Alltså det är ju grunden till allting. Men den sitter i ryggraden så att det är nästan som man glömmer bort att säga det. Men skollagen är ju det som styr oss helt och hållet. Tillsammans med kommunallagen.
Har du då hunnit bilda dig någon uppfattning om situationen här för barnen mellan 1 och 16 år, jag menar förskola och grundskola. Hur är situationen i Tyresö? Mm. Jag vet att du är relativt ny, men du har väl fått någon som man säger briefing?
Ja, alltså jag tycker jag har fått en ganska bra bild efter 3 månader. Och det som är kul med Tyresö är att den faktiskt påminner lite om Stenungsund, fast Stenungsund var mindre. Det är en expansiv kommun, vi växer så det knakar. Det är en positiv företagarklimat, alltså det är mycket småföretag. Och det är klart att det ställer stora krav på kommunens olika verksamheter. Och det är ju både roligt och svårt att arbeta med. Att se till att vi har tillräckligt med förskoleplatser, att vi har våra grundskolor med tillräcklig kapacitet och inte för mycket, och att man kan möta det på olika sätt. Och där ser jag att här finns att utveckla, att se till att få bättre koll på hur vi ska ha våra förskolor och skolor.
Men vad menar du, här finns att utveckla? Det låter ju lätt sägas, men vad har du i kikan då?
Ja, bland annat har jag i kikan att vi ganska snart kommer anställa någonting som heter en lokalresursplanerare, som jobbar aktivt med befolkningsprognoser, kapacitet inom våra förskolor och skolor, att vi gör rätt bedömningar på hur många barn man kan ha och inte ha. Och det finns framtagna kriterier som man ska hålla sig till, hur många kvadratmeter yta, ventilation, matsalar, ämnessalar, idrottssalar, alltså hur mycket som ska finnas per barn och per elev. Och det måste vi ha koll på, det har vi inte riktigt koll på idag. Det är grunden, och sen så ska man ha en lokalresursplan för barn- och utbildningsförvaltningen som uppdateras varje år när man får nya befolkningsprognoser, och så väver man in en omvärldsanalys, och så tittar man också lokalt i sin egen kommun. Hur ser det ut med generationsväxlingar? Vad är det vi ser i spåkulan utifrån det lokala behovet? Och här finns fortfarande mycket att göra, och det känner väl de flesta Tyresöborna till att vi har haft en stor utredning utifrån Sweco när det gäller skolkapacitet.
Sweco?
Sweco är ett företag, en konsultföretag som var inne i höstas och gjorde en utredning på hur våra skolor. Alltså man upptäckte i Tyresö kommun när jag kom hit att vi hade för mycket skolplatser fast på fel ställen. Alltså vi sitter med för mycket kapacitet när det gäller våra skolor fast vi har skolor på fel plats i förhållande till där vi har barn. Vi har några gamla skolor man behöver se över. Vi behöver bygga nytt i Trollbäcken, både skola och förskola. Och det här ska man liksom ha en mer långsiktig plan för och titta på. Marknadsandelarna också i förhållande till de fristående verksamheterna måste vi ha koll på. Alltså att det finns ingenting som är så dyrt som att förbygga sig, bygga fel och personal. Det är de två stora kostnader man har inom den kommunala verksamheten. Och det måste man ha koll på. Och där kan vi utveckla och bli bättre.
Men om du då säger att vi har för stor kapacitet, så att säga, utrymmesmässigt.
Ja.
Då betyder det att någonting måste försvinna.
Ja, så är det.
Vad tror du kommer att försvinna då?
Ja, och det kan jag inte svara på än, för det är bland annat det vi håller på att titta på nu. Vad ska försvinna och vad ska byggas?
Ja, för att du sa att det ska byggas ner i Trollbäcken,
ja,
det behövs.
Ja, och då kommer man...
Då gissar jag, då ska man inte riva någonting i Trollbäcken.
Jo, vi kommer bygga en större skola än vad vi har där idag, alltså en Fornudden. Så Fornudden kommer bli en nyare, modernare, större skola. Och det kommer bli en förskola, det är det första som kommer att ske. Men sen behöver vi göra en översikt över hela Tyresö kommun.
Ja. Men då kan man ju säga också då att pensionärerna bor i de centrala delarna.
Ja.
Ja, just det. Får man dra vilka slutsatser man vill av det. Du har inte sagt någonting i alla fall.
Nej.
Nej.
Nej, men sen frågade du också vad jag har sett. Och jag ser att Tyresö kommun har väldigt bra rektorer. Jätteroligt att få komma och möta så duktiga rektorer som vi har. Vi har bra resultat, men det säger inte att vi inte kan bli bättre. Men skolorna och våra förskolor är välfungerande, och det är väldigt roligt, för det gör att man kan jobba mer intensivt med andra svåra frågor. Till exempel myndighetsutövning, att vi har bra koll på att vi erbjuder förskoleplatser på rätt sätt, att vi gör skolvalet på ett tryggt, säkert sätt så att man tillmötesgår det som de krav och de rutiner och det som gäller, att vi följer det.
Men du säger myndighetsutövning, alltså barn- och utbildningsförvaltning är också en myndighet.
Ja,
och ni bestämmer vad som ska göras. Det betyder ju att ni har en tillsyn på er själva.
Ja, lite grann har vi ju det.
Och hur skiljer ni på det där då? Alltså det kan ju inte, om du sitter och bestämmer att nu ska vi göra på det här sättet och sen går du runt och kollar, ja men det här ser ju jättebra ut, du kan ju inte sitta och underkänna dig själv.
Nej, men vi har en kvalitetsenhet som granskar även den kommunala verksamheten, likväl som vi har gransknings- eller skyldighet att granska den fristående verksamheten, förskolorna då. Så har vi ju en kvalitetsenhet som också granskar även den kommunala verksamheten.
Men tillhör kvalitetsenheten din förvaltning?
Nej, den är fristående i kommunen.
Ja, då känner jag mig tryggare. Ja, så att även om du mot all förmodan skulle göra lite fel, då kommer någon att ta dig i örat.
Så kan det vara.
Inte kan, så ska det vara.
Om så ska det vara. Självklart så ska det vara. Ja. Men sen åligger det ju mig också att ha koll på att mina medarbetare gör det som det står att de ska göra. Och att man verkligen följer den lagstiftningen vi har. Och men det behöver inte bara en kvalitetsenhet titta på, utan det åligger oss att ha koll på det.
Men är det kvalitetsavdelningen som tittar på den, vad kallar friskolorna, eller du kallar fristående enheterna? Ja. Det är inte din avdelning som gör det?
Vi är ansvariga, men vi köper den tjänsten utav den enheten. Och det gäller de fristående förskolorna. När det gäller fristående skolor så är det ju Skolverket och Skolinspektionen
som granskar. Då ska inte ni dit och... Nej. Fick du något tips av din företrädare? Ska jag berätta nästa roliga sak då? Anita Brynje var ju din förvaltningschef. Förlåt. När hon tillträdde, då var jag med i politik. Då satt jag till och med i kommunstyrelsen. Ja. Och då så kom det där ärendet upp, ny förvaltningschef. Och det är ju kommunstyrelsen som bestämmer förvaltningscheferna. Och då var det dags för det ärendet, och då räcker jag upp handen och anmäler, jag vill inte delta i beslutet. Och jag har alltid varit en sån här, vad är det nu då? Så möttes jag. Ja, men jag tyckte det var konstigt att jag skulle vara med och ta ett beslut jag inte hade berett beslutet, utan det bara kom på bordet. Och då säger Berit Assarsson, som kommunstyrelsens ordförande hette på den tiden, hon heter Anita Brynje, och det är ju inte så jättevanligt namn. Och då säger jag så här, ja, men det är min gamla klasskompis från lågstadiet. Och då börjar man andra flabba och säger ungefär, då är väl du den som känner henne bäst förmodligen. Ja, så att vi har en samhörighet, Anita och jag. Men hur som helst, nu gäller det dig och Anita. Ja. Fick du något tips?
Ja, och då kan jag avslöja för dig att när jag gjorde ansökan om det här jobbet, så är det så att jag blev tipsad av en som jobbar på kommunen som jag har gått SKLs toppledarprogram med, som tyckte att ska inte du söka? Och som man gör, då går man ju in och tittar lite på kommunen, man går in och läser lite vad Skolinspektionen har sagt och så vaknar ju ett intresse i de bästa världar. Vilket det gjorde hos mig, så jag bestämde mig för att jag skulle söka det här jobbet. Och när jag väl hade skickat in min ansökan så blev jag uppringd att jag skulle komma på intervju. Och då började man ju titta lite mer, för då började man ju läsa in sig på kommunen och bara titta på hur ser det ut. Och hur jobbar de och hur är det styrt och hur ser det ut i de politiska leden och så. Och då så klickade jag där när det stod tjänstemanorganisation. Och så började jag skratta, för då såg jag en bild på Anita Brynje. För Anita Brynje var min chef när jag lämnade Stockholm.
Ja, världen är liten.
Världen är liten. Så att det har varit väldigt lätt att komma in i Tyresö kommun. För att jag slapp ju det här att komma in och inte känna. Ja. Jag kände ju Anita, även om det är 15 år sedan så jobbade vi ju ändå ihop ett tag. Så att det har varit väldigt lätt att efterträda henne på det sättet då.
Men var hon tjänstvillig med tips?
Ja, det tycker jag. Alltså, vi hittade ganska fort hur vi ville... Alltså, en del saker vill man inte veta och en del saker vill man veta. Och hon finns ju fortfarande kvar inom kommunen. Så att när behöver jag ställa frågor så är det inget svårt. Så att under december månad så gick vi ju lite parallellt där jag kunde ställa de frågor. Hon har definitivt hjälpt till med det hon kan hjälpa till med.
Så ingången blev ganska enkel, bra, eller vilka ord vi nu ska använda?
Jag tycker att jag fick en bra introduktion.
Då hoppar vi till ditt arbete idag då. Mm. Du är ju tjänsteman i en politisk organisation. Så jag gissar då att du måste ha fått något slags styrdokument. Det här vill politikerna med skolan i kommunen. Den ska vägleda dig på något sätt åt vilka håll du ska gå. Min undran är då, hur uppfattar du det? Alltså, vad ska du åstadkomma? Vad ska du uppnå?
Jag ska uppnå att vi ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner.
Vad är kriteriet för det då?
Ja, vi ska ha en inkluderande skola. Alltså en skola för var och en. Alltså man har ju betonat det, att man tycker det är jätteviktigt. Vi har ju nämndplanen med nämndmål i, som jag tycker är väldigt bra mål satt ut av våra politiker. Dels har man tagit hjälp, för man hade för mycket mål tidigare, har jag fått till med. Och nu har man också tagit fram mål som går väldigt bra hand i hand med våra styrdokument, alltså med skollagen och våra läroplaner. Så att på så sätt...
Kan du konkretisera det? Vad har vi för mål då?
Ja, nu sätter du mig lite på pottan när du ställer dem. Så, ja, så att...
En följdfråga var ju när vi pratade om styrdokument och sådär. Då gissade jag att det skulle komma upp, vi har mål och sådär. Mm. Då var min undran bara om du upplever att du har fått tillräckligt med resurser för att nå de här målen.
Ja, då skulle jag vilja svara att både ja och nej. Därför att här kommer in lite grann att jag fortfarande är så pass ny i kommunen. Så att jag håller ju på att titta över vad har jag för resurser, hur ser det ut. Jag saknar inte pengarna. Utan snarare kanske en del kompetens för att uppnå målen. Och jag fick ju ett uppdrag att se över organisationen inom barn- och utbildningsförvaltningen. Och det arbetet pågår nu. Och i den utredningen utgår att titta på de tjänstemännen som finns närmast runt omkring. Vad de har för uppdrag, hur deras kompetens ser ut och om det parerar. Därför att det är väldigt tydligt att vi har en organisation idag som inte stämmer överens med gällande lagstiftning. Så det tittar.
Det talar vi tyst om.
Ja, fast det är ingen hemlighet.
Alltså, nej. Jag visste det inte i alla fall. Nej. Och jag som är Janne Josefssons yngre son.
Ja. Jag har haft Janne Josefsson efter mig.
Okej, då är du van vid oss då. Ja. Vi återkommer då med målen och sådana saker. Mm. Men du kanske i alla fall har en susning om vad kostar barn och utbildningsförvaltningen per år då? Alltså, det måste ju vara en av de större posterna i budgeten.
Ja, det är det. Vi är ju den största förvaltningen och vi har en budget, alltså en total budgetram på ungefär 1 miljard. Så att där ligger vi.
Det är hälften det av kommunens resurser som går till skolan. Då, kära radiolyssnare, ska jag bara säga att vi lyssnar till Monica Larsson som är chef för barn- och utbildningsförvaltningen. Jag sa till att du är tjänsteman. Det betyder ju också att du ska ju verkställa. Du är liksom lite verkställande direktör på det här området, kan man säga. Du ska verkställa det politikerna vill.
Ja.
Men jag gissar att du har fått jobbet utifrån en viss kompetens och den har du ju redogjort för. Så nu när du börjar bli lite varm i kläderna i alla fall. Vad skulle du vilja utifrån en tjänsteman? Jag vet att det här är jättekänsligt att säga någonting vad politiker ska göra. Men du kanske i alla fall säger att jag kan det här området och vi ska nog gå lite sådär. Det där är bra att göra. Mm. Vad skulle du säga?
Vad tänker du på då rent generellt? Eller alltså inom barn- och utbildningsförvaltningen? Eller?
Nej, alltså, för att vi ska få den här bra skolan. För det är det är din huvuduppgift. Jo. Politikerna vill gå någonstans så. Vad är då smart att göra för att nå det dit politikerna har sagt att vi ska gå?
Ja, egentligen är ju det att fullfölja skollagen och dess intentioner. Alltså i grund och botten är det ju det. Och jag tycker att våra politiska mål är väldigt i linje med våra styrande dokument. Sen finns det alltid utvecklingsområden. Och ett utvecklingsområde som jag ser det är att vi behöver ta ett större gemensamt ansvar för kommunen. Alltså att vi pratar ihop oss, att vi inom kommunal verksamhet har bra skolor på alla ställen i Tyresö. Bra förskolor på alla ställen. Och där behöver vi jobba då, om man säger i rektorsgruppen och förskolechefsgruppen, med att ta fram gemensamma målbilder om hur vi blir en av Sveriges bästa skolkommuner. Så att det tycker jag är en jätteviktig fråga, det här att hur kan vi bli starka? För vår konkurrens är ju de fristående skolorna. Vi ska inte konkurrera inom kommunen. Sen får skolorna gärna se olika ut och ha olika profileringar, men vi ska ju ha en gemensam målbild, för vi är till för alla kommunens barn.
Men det du säger till mig då, det är ju så här att det styrdokument eller vad jag nu ska kalla det för, nämndplan, styrdokument, den är väldigt kompatibel med skollagen.
Ja.
Då betyder det ju, och det, skollagen kan ju du.
Ja, hyfsat bra. Den är ganska tung.
Ja. Men ja. Du i alla fall känns som man ska kunna. Ja. Om det då är skollagen skulle du kunna ha som styrdokument då. Då kan vi avskaffa politikerna.
Nej, det kan vi inte.
Det var provokativt.
Ja, det var provokativt. Men det kan vi inte. Därför att det är ju de medborgerliga vad säger man, rättigheterna och demokratigrunden att vi ska ha politiskt styra. Ja, så att det tycker jag inte. Ja,
det är ibland dyker upp sådana förflugna tankar i huvudet. Ja. Vi gräver ner dem. Mm. Då får vi återkomma lite. Skollagen är ett bra styrdokument för dig. Vi får se hur bra det blir med det här. För lärarfacket har väl någon sån här mätning av skolor.
Ja.
Hur bra och dåliga de är.
Ja, ja.
Jag får kolla upp med dem. Hur det utvecklar sig. Du kanske har sett den där undersökningen. Det kör de väl nästan varje år, var och varannat år.
Absolut, och i alla kommuner gör de ju det. Ja. Och jag kan säga att det finns mer eller mindre bra sådana undersökningar. Och när det gäller, åtminstone där jag kommer ifrån, så var väl inte det den bästa undersökningen. Om man nu mäter, om lärarfacken mäter på samma sätt i alla kommuner, ska jag låta vara osagt, för det vet faktiskt inte jag. Men är det så tillhör inte jag deras favorit när det gäller deras mätningar. Därför att de lägger in parametrar som jag inte tycker är okej. Som jag inte tycker ger en sann bild.
Hur ska du mäta då att vi får en bättre skola? Alltså jag har ingen aning om hur bra eller dålig den är. Det är inte så men du måste ju mäta på något sätt.
Ja, och jag tycker att man ska mäta utifrån. Alltså idag mäter man väldigt hårt utifrån kunskapsresultaten.
Betygen
och nationella prov. Det finns ju flera olika mätstationer. Man har olika. Vi har KKI, alltså kommunens kvalitet, korthet. Vi har betygen och nationella proven och det finns andra, vi har Collada, så det finns massa olika sätt där man kan se hur man utvecklas. För jag tillhör också de som tycker att man måste fundera på när man tar fram underlag, alltså vad är nuläget och vart är det vi ska och vad är det vi ska mäta och vad är det vi ska nå, och så måste man följa det under en längre tid, för ibland är det ju så att när vi bara titta på betygen, om vi tar det, för det här brukar vara en käpphäst för mig, så säger vi att barnen i årskurs 9 går ut och så har de det och det meritvärdet och så är de så behöriga till gymnasiet.
Meritvärde och betyg kan vi ungefär jämställa?
Ja, det kan vi jämställa.
Ja, så att de som är lite äldre hänger inte med i de här nya vokabulärerna.
Men vi håller oss bara till betyg då. Ja. Alltså, så säger vi att 90,3% av alla årskurs 9 elever var behöriga till att söka in på gymnasiet. Och så nästa år så har man 78,3 och så blir det jädra rabalder utifrån att oj, hur kan det vara så illa i år? Men då glömmer man bort att prata om att vi mäter inte ens samma barn. Alltså det ser olika ut i kullarna, i barnkullarna. Och det här är någonting jag gärna pratar om och har kämpat lite för, att vi måste hitta många olika sätt att mäta kunskap på.
Ja, därför att jag läste i tidningen förra året, här nu i höstas. Då var det någon pedagog, jag kommer inte ihåg namnet nu, som påtalade att betygen stiger och stiger och stiger. Mm. Men det är tveksamt om vi har mer och mer kunskap.
Ja.
Alltså det verkar ha gått lite inflation i betygen.
Ja. Och så kan det säkert vara, där törs inte jag svara, för nu är jag för okunnig på Tyresö, hur det har sett ut om jag tittar. Men det är samtidigt så brukar jag säga så här, och jag tycker ibland det är intressant att fundera över, att vi har 2015 nu. De barn som börjar på förskolan nu, de går ut i yrkeslivet om 35 år ungefär, är de klara i de bästa världar och kanske har skaffat sig någon högre studie, eller om vi säger 20-25 år, beroende på när man väljer att lägga av. Och det är ingen av oss, inte ens vi som jobbar, vet vad det är för yrken som kommer vara gällande då och vilka kunskaper våra barn egentligen behöver ha med sig, förutom grundkunskaperna. Alltså vad är det för värld vi kommer att ha 2045? Vi har ingen aning, någon av oss än. Och det tycker jag ibland. Alltså där,
men
när
du menar alltså, när du sa så här, kommer ut om 35 år. Ja. Du menar alltså 2035 kommer de komma ut. Ja. Inte om 35 år, för då blir de i 40 år eller någonting.
Ja, men då, alltså många studerar tills de är
bra.
Ja, men
inte många.
Nej, men rätt många studerar väldigt länge.
Hur som helst, vi har ingen aning om hur det gestaltas här.
Och då tycker jag det är svårt ibland att när man diskuterar kunskaper, vad är kunskap?
Ja, men samtidigt har ju du då sagt, du eller politikerna satt upp mål, vi ska vara Sveriges bästa skolpolitik. Då måste ju ni bestämma er för några kriterier som ni mäter.
Ja, och då mäter vi, det är betygen. Det är nationella proven och betygen vi mäter i. Och behörigheten till gymnasiet, det är det vi mäter i.
För mig skulle det ju kunna vara istället, kanske det är jättejobbigt. Men det är ju då, om man nu säger att högre utbildning är bra för att få jobb och bra jobb och vara med och utveckla Sverige och så här. Då borde man ju mäta de som tar då en kandidatexamen. Mm. Var kommer ni ifrån då? Mm. Alltså, och sen då säga att den här skolan har, eller gymnasieskolan har väldigt fina betyg, men det hjälper inte, för de klarar inte av högre studier för det. Nej. Där borta borde man ju mäta. Vad blev resultatet av det här då?
Ja. Du har helt rätt.
Ja, som vanligt skulle min fru säga. Nej, men jag håller på att bygga mitt eget självförtroende, för det är ingen annan som gör det. Nej. Alla andra tänker bara på sig själva. Jag är den enda som tänker på mig. Ja. Så, vi får återkomma om det här då. För att, alltså, det går ju inte bara att säga att vi ska ha en bra skola. Vi måste ju veta vad ni tjänstemän och politiker väljer att mäta. När vi är inne då på betyg och kunskap, så finns det ju trots allt någonting som florerade i pressen förra året som heter PISA. Mm. Jag vet inte vad det betyder. Alltså, PISA för mig är lutande tornet, men jag vet inte om de har med det att göra. Mm. Men hur som helst, det var ju inga roliga tidningsrubriker. Nu brukar ju de vara rätt negativa tidningar överlag.
Ja.
Vad är din uppfattning om PISA då?
Ja. Jag tillhör de som inte är så förtjust i PISA.
Därför att
det är väldigt få elever som man mäter, och man mäter elever i årskurs 9. Och i årskurs 9 så är det så att när man, de här få eleverna som blir mätta är ofta inne i sluttenter, man har betygen framför sig, det är gymnasieval. Man tycker inte, man har faktiskt intervjuat elever som har varit med i PISA, och de tycker inte att PISA, de lägger det lite åt sidan, det är inte viktigt för dem. Sen tycker inte jag att man kan förringa resultatet, och man ska inte göra det. Men jag tycker ibland att man har låtit PISA få för stor genomslagskraft. Och alla pratar om PISA och de sjunkande resultaten. Men det är jag har inte hört någon som har uppmärksammat den PISA-rapporten som kom för några år sedan, när man mätte 25-åringar i Sverige och hur det stod till med dem. Och där var Sverige världsledande i den undersökningen. Den har nästan ingen som hört talas om. Och då hade man tittat på hur många av dem som hade kommit till högre studier och hade arbete. Och det var tre.
Jo, men om man säger då så här, de där 25-åringarna. Och man då säger man,
de
då
kan ju inte ha gått i skolan i 9 år och inte lärt sig någonting. Och sen
men då blir det ju nästan så att det bekräftar den här bilden då. För det är ju 10 år efter de gick i 9 ungefär.
Ja.
Och det är jättebra.
Ja,
då hade vi förmodligen bra 9.
Ja. Och ändå går siffrorna neråt enligt PISA.
Ja, men då får vi mäta när de blir 25 år då.
Precis.
Om de är lika bra som de. Vi kan ju inte jämföra 25-åringar med
9.
Och dessutom är det väl ändå så då att man har samma metodik i alla länder där man gör den här PISA-undersökningen. Ja. Så att det är lika stressade 16-åringar i Ungern eller Finland eller i...
Ja, när jag kritiserar PISA-mätningen i sig.
Ja, för jag menar, säg också det antalet, för jag menar, när vi gör opinionsundersökningar på politiska val så är det ju mellan 1000 och 2000 personer av en befolkning på 9 miljoner.
Precis.
Ja.
Precis.
Så att statistiken har ju kommit ganska långt, bara urvalet blir hyggligt.
Ja, så är det.
Ja, vi får återkomma med PISA där. Ja, för du måste ju ha någonting igen för att vara tjatig som du mäter då med, som är bra eller då. Ja, så. Men oavsett vad då, om vi nu är tveksamma, om det nu är sant att det är kunskapsnivån sjunker. Eller vi ska i alla fall bli Sveriges bästa, och du tycker ju själv att... kunskap, om det nu är betyg eller något liknande, det är en viktig faktor. Om vi då ska bli en av Sveriges bästa, så måste vi få upp kunskapsnivån.
Ja.
Hur ska vi göra?
Mm. Det är ingen lätt fråga att svara på, tycker jag, så här rakt av. Den kräver lite eftertanke. Alltså jag känner ibland mig osäker på om vi har så dålig kunskapsnivå. Jag är inte säker på det. Så att jag tycker det är en jättesvår fråga du ställer.
Ja, men det är min uppgift.
Ja, jag förstår att det är din uppgift och jag tycker att det är svårt att svara på den. Alltså, vi måste jobba jättemedvetet med och också utveckla vad vi menar, vad är kunskap? Alltså själva frågan, vad är kunskap? Hur ser vi på kunskap?
Ja, men det blir en utifrån min livserfarenhet då, när jag var aktiv. Då hade vi en skolchef som hette Alf Sjödin. Mm. Och då fick vi en, jag vet inte om jag säger rätt nu, läroplan eller något liknande sånt. Mm. Som sa att från ettan till nian ska man få, säger jag, 1000 timmar engelska. Mm. Och då var min fråga, men om man flyttar och den kommun man kommer ifrån har valt att lägga engelskundervisning i slutet av de här 9 åren. Och så flyttar man till en kommun där man har valt att lägga det väldigt tidigt. Mm. Det betyder att en elev som flyttar emellan får ju nästan ingen engelskundervisning alls. Mm. Det var inte så bra. Men då var det ju också det här paradslogan. Där. Det var kärnämnena, svenska, engelska, matte. Mm. Mm. Kunskap, kunskap, kunskap.
Mm. Och så är det ju inte riktigt idag.
Nej, men det var så. Nej, ja. Och då dristade jag mig till att fråga, alltså apropå vad är kunskap? Mm. Nu har du pratat, Alf Sjödin, en hel dag om den nya skolan, om kunskapsorienterade skolan, kärnämnen. Men för mig handlar det om att barnen måste ju få självförtroende. Mm. Mm. Och må bra. Alltså, sen behöver inte vara curlingförälder. Men om man får gå i en svensk skola i 9 år och känner sig att man är misslyckad mesta delen av det, för man är inte så teoretiskt lagd. Mm. Mm. Det är inte så kul.
Nej, och det är väl det största uppdraget vi har, att vi ska möta varje enskilt barn på dess egen nivå. Ja, och ställa rätt krav på varje enskild individ, hur den ska få utvecklas. Och där har vi både barn som har svårt i skolan, ska vi möta så att de får rätt resurser. Och det är samma sak, vi har ju faktiskt barn som är väldigt duktiga och de ska också få stimulans och få kunna utvecklas. Och det tycker jag är en av de största utmaningarna vi har idag, att vi ska möta varje enskilt barn på dess egen nivå och se till att de utvecklas till självständiga individer.
En aktuell sak för Tyresö kommun, det är ju vårt gymnasium. Mm. Har du några tankar på vad vi ska göra för att få till ett bra gymnasium, eller överlåter det till politikerna? Men du har ju kompetens på området.
Om vi ska säga, jag är inte jättekompetent när det gäller gymnasiefrågorna fullt ut.
Nej, du har ju bara till 16 år.
Ja, jag har bara till 16. Men och skillnaden mellan grundskola och gymnasium, det är ju att grundskolan, där har vi skolplikt och det är obligatoriskt. Gymnasiet är frivilligt. Nu brottas Tyresö med samma sak som de flesta kommuner i Sverige gör, att man har haft för stora gymnasium. Vi har haft för mycket gymnasieplatser i förhållande till vad vi har elever. Vi har haft sjunkande elevantal. Det kommer ju gå upp igen. Och där gäller det ju att vara på tå då, vilka utbildningar man ska ha. Om man ska ha teoretiska eller yrkesinriktade. Och hur man ska tänka i Tyresö. För Tyresö har ju den problematiken att de ska ju konkurrera med kommunerna runt omkring. Och jag tror inte att Tyresö kommer inte ha så många elever som söker sig utifrån till Tyresö. Utan vi måste ju titta på hur kan vi få ett attraktivt gymnasium i Tyresö för våra egna barn. Och det är en utmaning. Och där
då ska inte jag plåga dig med det. Det är inte ditt område. Nej. Jag får gå till gymnasiechefen
Britt-Marie
Lundberg, Björk. Ja. Mm. Då ska vi göra det. Avslutningsvis då. Mm. I din profession. Mm. Har du satt upp några personliga mål som du vill uppnå?
Ja, alltså jag det har jag.
Det kanske du vill behålla för dig själv?
Nej, jag kan prata lite om vilka målbilder jag har när det gäller min egen profession. Alltså jag har en vision och det är att vi faktiskt är med och bygger nutidens förskolor och skolor för framtidens barn och att vi utbildar världsmedborgare. För jag vill utvidga det begreppet att bara, jag tror att dagens barn idag kommer att ha hela världen som arbetsmarknad. Vi suddar ut gränserna mellan länder och vi öppnar upp arbetsmarknaden på ett helt annat sätt. Och det skulle jag gärna vilja vara med och påverka. Och sen har jag också en personlig sak att jag vill påverka för att göra skolan mer attraktiv. Alltså det ska vara, alltså inget barn ska gå till skolan och känna sig rädd eller inte vilja vara där. Och det tycker jag att vi inte är duktiga på. Jag tycker att vi tar bort glädjen alldeles för tidigt ur barnen. Och det tycker jag vi ska fundera på. Att hur kan vi få våra barn att känna glädje, att vilja vara i skolan och lära sig saker.
Men då avslutningsvis, innan jag säger tack, då kanske jag ska tipsa dig. Jag har varit resledare i min ungdom, ända från Filippinerna till Portugal, så det är halva jordklotet.
Ja.
Kan jag berätta om mina erfarenheter
för barnen? Det vore jättekul att få höra någon gång.
Ja. Monica, jag tackar dig så länge, så får vi återkomma om kriterier och hur ni ska mäta.
Ja, det gör vi. Och lite mer om kanske målen vid framtiden här när jag är lite mer varmare i kläderna.
Ja, tack för idag.
Tack själv.